Mary Bell var bara 11 år gammal när hon dömdes för mordet på två unga pojkar 1968. Vilket kom att bli ett av de mest uppmärksammade mordfallen i brittisk kriminalhistoria. Tillsammans med sin vän Norma så deltog Mary i en lek som gick ut på att göra så farliga saker som möjligt. Något som kom att få ödesdigra konsekvenser. Och i det här avsnittet med mig Sebastian Krantz i podcasten Svenska mordhistorier så hör du berättelsen om Mary Bell. Så blir Newcastle-borna chockade och förundrade över hur två barn kan ha mördats. Man ställer sig frågan, vad gjorde de som stod dem närmast i stunden? När sanningen kommer fram så förstår man att det handlar om just en sån person som gjort sig skyldig. En person som har funnits där just i stunden. Mary Bell växer upp i Scotswoods, en ort som knappt förändrats sedan kriget. Det är en plats som härjas av kriminalitet, alkohol och missbruk. Man kallade då Scotswoods ett slumområde och det hörde inte till ovanligheterna att polis fick rycka ut till slagsmål i hus och på gator.
When two small boys were murdered, there was a strong impact of who's caring for our bands? Why aren't we looking after them properly? And suddenly, our bands seemed to be murdering our bands. And it was almost too much for people in a very caring city to cope with.
Mary fick själv tidigt uppleva tragedi och misär. Hon växer upp i ett hus där flertalet eller de flesta av kvinnorna var prostituerade. Polisen hade på den tiden svårt att frånta mödrar barn som levde i dessa situationer. Man visste inte hur man skulle bevisa vem eller vilka det var som faktiskt gjorde fel. För barn som Mary så lämnades man ensam eller obevakad att leka i timmar eller hela dagar på gatorna och i tomma hus. Föräldrarna hade annat för sig på dagarna. Kvinnor tvättade och lagade mat eller så arbetade de med att sälja sig själva på gator. Männen var iväg på arbete och många av dem med att riva stora delar av Newcastle. Staden var på väg mot en förändring och barnen lekte ofta i spillrorna av nedrivna hus och byggnader.
This made the whole city in a sense cry in on itself.
There was a lot of notorious families in the area who were well known to the police for drunkenness, minor petty crime and that sort of thing. There were a lot of pubs in that area, a legacy from the days of the factory, the heavy industrial area, and it was common for husbands to be drunk.
Mary Bells uppväxt var inget undantag. Hon levde på en gata som kallades den värsta i området. Och hennes mor och far var sällan hemma för att se efter henne. Hennes mamma Betty hade tidigare försökt adoptera bort Mary men sedan vägrat lämna ifrån sig dottern då myndigheterna erbjöd sig att ta hand om henne. Hon ville bli av med barnet som hon kallade för djävulens avkomma. Samtidigt som hon av någon anledning inte kunde skilja sig ifrån henne när det väl kom till kritan. Ibland hann det gå så långt att de faktiskt hade hittat en adoptionsfamilj till Mary. Hon gav flera gånger flickan starka tabletter som godis i hopp om att hon skulle dö av en överdos. Första gången Mary hamnade på sjukhus för magpumpning var hon bara ett år gammal. Hon skulle fortsätta att råka ut för dessa överdoser ända fram tills dess att hon hamnade i ungdomsfängelse.
Mary lived in a generally bad area, practically every other house housed a prostitute of some sort. And she that was the kind of environment she was in.
Samtidigt så hade mamma Betty ett annat rykte i staden. Hon var prostituerad. Och när hon var och träffade kunder så var Mary hemma själv i huset eller ute på gatorna. Billy, hennes far, var både kriminell och alkoholiserad. Han var en välkänd figur hos polis såväl som andra i samhället. Och det var ingen som han ville träffa på ensam en lördagkväll. Marys prostituerade mamma och hennes kriminella far gjorde henne själv till en speciell person med underliga beteenden. Vittnen beskriver hennes utseende som en flicka med klarblå, skarpa, stirrande ögon och stort svart axellångt hår. Mary började redan vid 9 års ålder uppvisa tecken på aggressivitet. Hon sa saker som barn inte ska veta. Hon blev ofta arg på sina lekkamrater. Det gick flera gånger så långt att Mary använde våld mot sina vänner. Vid ett tillfälle så berättar man att hon tagit stryptag på en ung flicka. Flickan blev blå i ansiktet, hennes ögon blev rödsprängda och hennes läppar blå. Men det rörde inte Mary fläcken.
The first thing that comes into your mind about Mary is her eyes. She's got very, very distinctive blue eyes, very attractive blue eyes I suppose, but they are very distinctive and they can fix you with a stare.
She had such a heavy dark fringe in the blue eyes, the piercing eyes. She would stay and it's just like got fixed on you, you know it. You knew you were in for trouble.
Marys lärare beskriver henne som ett barn med sadistiska drag.
I met Mary when a child in my class came in one morning and had a mark on her cheek. When I asked her what it was, she said that Mary had stubbed out a cigarette on her cheek. And when I sent for Mary, along came this little girl and I said to her, have you done this? And Mary said, oh, yes. I'm just sorry for what you've done. Yes.
Men trots den händelsen och en rad andra som visade tecken på att hon inte mådde bra eller levde i ett stabilt hem, så gjordes ingenting för att hjälpa henne. Och efter skolan så fick hon återigen dag efter dag ta del av mammas arbete och pappas ilska och alkoholmissbruk. Hon såg vad som pågick hemma och blev på det sättet också en del av det. Hon visste ju ingenting annat. Hon visste inte bättre själv och kunde därför inte anpassa sig efter andra vanliga människors beteenden. För henne var våld och kriminalitet inget fel. I huset bredvid Marys så bor en annan flicka. Förvånansvärt med samma efternamn. Norma Bell. Även hon hade präglats av kriminalitet och våld och de båda blev goda vänner. Med Mary som ledare. Snart börjar de tillsammans utföra våldsdåd på samhällets andra barn och allt börjar med en pojke endast 3 år gammal. Norma och Mary bestämmer sig för att locka med sig pojken. De säger att de ska bjuda honom på godis, varpå han frivilligt följer med. Flera timmar senare så hittas han skadad, blödande och färdas till sjukhus med ambulans. Men ingenting gjordes åt saken, trots att man hade uppgifter som styrkte att det var de båda flickorna som skadat pojken. Dagen därpå kommer en ung mamma med sin dotter till polisstationen. Hon berättar att Mary försökt att strypa ihjäl flickan då hon satt och lekte i sandlådan. Men trots detta så gjorde polisen även denna gång ingenting.
Mary was influenced by all of these things. She saw very strange behavior going on through her own mother's actions and by her father's actions and by the local community. She was deeply embedded in a sort of petty crime environment, an environment in which violence against each other was something that was almost acceptable and the norm.
Kort därefter så utsätts även en annan flicka för ett strypangrepp av Mary. Där lilla Pauline, som vi nu i vuxen ålder, hör berätta om hur Mary försökt strypa henne samt stoppat in saker och fingrar i munnen.
Norma pinned us down and Mary had grabbed us by the neck and start like strangling us. And then she was, had a hand here and she was getting the sand and then pouring at my mouth. And I couldn't go in quick enough and she tried to stuff her fingers down, basically, to go further down. And obviously I was terrified. And I think Norma was a little bit frightened when she seen what Mary was doing, because Norma jumped up. And by that time, she had jumped up and I managed to struggle and get free.
Två veckor senare är fyraårige Martin ute och leker med sina vänner. Han har blont, lockigt hår och blå ögon med långa ögonfransar. Vi hör hans mamma berätta.
I ran up to the houses and I seen a crowd of people standing outside. And this guy had Martin in his hands. And he was grey. And he felt cold, so I took my cardigan off and I put it around him. And this man, there was tears running down his face. And I said, is he all right? He says, I don't know, I don't know. And at that, two ambulance men just rushed past, grabbed him and run past us again and put him into the ambulance.
Det var ju vanligt att barn var ute och lekte om dagarna och Martins föräldrar var till en början inte särskilt oroliga. Men klockan 5 på eftermiddagen så får mamman ett samtal om att man hittat Martin. Han färdas till sjukhus där han vid ankomst förklaras död. Eftersom Martins kropp hittades på övervåningen i ett övergivet hus så kallades polisen till platsen för att göra en vidare undersökning om huruvida Martin hade dött på grund av en olycka eller, i det värsta fall, hade blivit mördad. Men vad som senare beskrivs i tidningen chockerar alla. Pojken blir kallad Rottgränspojken och man säger att han blivit ihjälskrämd och att allt man hittat på platsen var en gammal flaska. Men två dagar senare så kallas polisen till en byggnad där någon gjort inbrott. Där inne finner man två lappar där det står skrivet: jag mördar. Vi mördar och vi kommer tillbaka. Vi mördade Martin Brown. Detta tog polisen dock inte på allvar, utan man avfärdade det som att ett eller flera barn hade försökt att göra narr av den döde Martins öde. Detta inträffade på en måndag. Och samma dag så går Mary till skolan som vanligt, där hon i sin skoldagbok skriver: det var människor samlade runt ett gammalt hus. Jag frågade vad som hänt, då de förklarade att en pojke hade ramlat ihop och dött. Men hon ritade också en teckning som visade Martin liggandes på marken bredvid en flaska. Hon ritade också en arbetare som fann kroppen. Men ingen kom att lägga märke till detta på flera veckor. 9 veckor senare fick Mary och Norma med sig 3-årige Brian ut mot Tin Lizzy i Newcastle. Där ströps han och en del av hans hår skars bort med en sax som sedan hittades på platsen, men som inte hade tagits in som bevismaterial.
When I got there, there was uniformed police officers there. I had the area cordoned off and examined the boy. The little boy had fair blonde curly hair. He was obviously appeared to be dead, So I did all the necessary things, such as obtaining the services of the doctor and the photographer, and notified Mr. Burroughs, who would be eventually in charge of the investigation.
När hon mördar första gången så är hon endast 11 år gammal. Hon och hennes vän Norma hade en vem vågar mest överenskommelse. Den ödesdigra leken hade under minst ett år tidigare trappats upp mer och mer. De var hela tiden tvungna att gå längre och längre i det de gjorde för att visa den andra att de vågade. Det var antagligen ett steg i denna upptrappning som fick Mary att på våren 1968 döda Martin Brown. Det var hon som ströp honom på översta våningen i ett rivningshus för att sedan snabbt försvinna därifrån. När hon skulle visa sin vän Norma hon hade gjort så var det massor av människor och poliser vid huset, så flickorna kunde endast smita in och se en liten skymt av offret. Fallet Martin Brown förblev olöst ända fram tills dess att Mary fällde sitt andra offer. Och det blir Brian. Han var 3 år och hade linblont hår. Han hittades strypt i juni 1968 vid en gammal järnvägsräls där ungarna ofta lekte. Han hade blivit skuren lite här och där på kroppen, bland annat ett N, senare omskuret till ett M på magen. Utredarna såg nästan på en gång att det var ett eller flera barn som hade gjort det, eftersom det var så oplanerat. Nästan som om de hade lekt med kroppen. Dörrknackning sattes igång. Och alla barn fick fylla i formulär angående vad de hade gjort den dagen Brian hade blivit mördad. Efter cirka 2 veckor så hade polisen sållat ut Norma och Mary. Och förhören började med de båda. Norma berättar sin första historia om att de inte alls hade varit i närheten av järnvägsspåren den dagen. De brukade i stort sett aldrig leka där. Sen berättar Mary ungefär samma historia för polisen, förutom några små detaljer. Flickorna hade några dagar tidigare kommit överens om en historia som de skulle hålla sig till. Efter några dagar ändrade dock Norma sin version väsentligt, då efter påtryckningar från sin familj. Till att Mary hade hittat liket och tagit med Norma dit för att visa upp det. Efter detta ändrade även Mary sin version och sa att Norma hade tagit med henne och visat liket. När Brians begravning äger rum så står Mary Bell en bit ifrån begravningssällskapet och betraktade det hela med ett leende på läpparna. Inspektör Dobson, som bevakade Mary under den här perioden, berättar om hur hon stod och gnuggade händerna mot varandra och småskrattade. Han berättar om hur livrädd han blev för att hon skulle göra om det och insåg då att han var tvungen att låsa in henne. Den kvällen Norma och Mary hämtas in för att sättas i häkte så var deras reaktioner mycket olika. Norma börjar gråta. Mary å sin sida tar det bara lugnt. Gärna för mig, säger hon. Under hela förhörsperioden och även under rättegången så var Normas familj och släkt närvarande och tröstande vid hennes sida. I stort sett ingen fanns närvarande för Mary. Hennes mor dök upp sporadiskt och ställde till en stor scen när hon grät och skrek och skällde om vartannat. Hon verkade mest vara där, enligt häktespersonalen, för att få uppmärksamhet och medlidande. Att hon inte brydde sig var uppenbart eftersom hon aldrig närmade sig Mary förutom när hon skulle slå eller ruska om henne. Mary satt koncentrerad och intresserad hela tiden i rättssalen, varje dag i de veckor den pågick. Hon satt och tittade med iskall blick på det som försiggick. Den enda rörelse hon utförde var med händerna. Under hela tiden i rättssalen satt hon med ett finger, dock aldrig med tummen, i munnen. Och med några minuters mellanrum så tog hon ut det, torkade av det på kjolen för att sedan stoppa in det igen. Redan under rättegången utmålades de två flickorna som en god och en ond. Norma var den svaga, förvirrade, nästintill ointelligenta ungen som blivit ledd av det onda och manipulerade djävulsbarnet Mary. Juryn fann Norma icke skyldig för de båda pojkarnas död. Direkt efter utslaget hördes Normas handklappningar. Mary fann man däremot skyldig till dråp på både Martin Brown och Brian Hoey. Enda anledningen till att hon inte dömdes för mord var att hon vid tillfället för mordet möjligtvis varit sinnesförvirrad. Hon skulle egentligen hamnat på ett mentalsjukhus, men eftersom inte en enda plats fanns att tillgå på något sådant i hela landet så dömdes hon istället till livstidsinternering. Hon hamnade först i ungdomsfängelse och sedan i vanligt fängelse. Idag så lever Mary ett mycket tillbakadraget liv tillsammans med sin dotter och sin man. Hon har för sin egen skull varit tvungen att dela upp sig själv i två personer. Du har lyssnat på avsnittet om Mary Bell i podcasten Svenska mordhistorier av mig, Sebastian Krantz. Du hör även våra andra poddar, UFO-podden och Paranormalia, i Radioplay-appen eller i din podcast-app. Tack för att du har lyssnat.